Du lyssnar på Onda hemligheter av Monica Grönlund, uppläst av mig, Ludvig Josefsson. 1. Tillförordnade kriminalkommissarie Tom Elversson hade sträckt ut sig i sin bästa fåtölj. Ett blågrått linneband av Dostojevskis Brott och straff låg orört i hans knä. Lördagscigarren framtagen, liksom askfatet av svart granit. Under askfatet låg två kuvert. Ett vanligt fönsterkuvert från Malmö tingsrätt och ett gräddfärgat, mer personligt kuvert från en barndomskamrat i Härjedalen. Han stöt ögonen. Den mjuka altrösten, lite hes som efter en kärleksnatt, men också sorgsen, sjöng: allting har sin tid, allting sin stund. Födas har sin tid och dö har sin. Om orden kändes bekanta så var tonsättaren Lasse Gullin det desto mer. Denne svenske jazzikon hörde till Toms absoluta favoriter. En telefonsignal skorrade till. En till. Han reste sig och gick motvilligt ut till hallen. Hej, det är Mona. Jag ringer för att det har hänt något tråkigt. Kan du komma in? Jag har druckit konjak. Tom sneglade på det odruckna konjaksglaset i vardagsrummet. Han sköt in den otända cigarren i mungipan och plockade sedan ut den igen. Idag skulle inte ens Mona kunna locka ut honom i snålblåsten och snögloppet. Just som han hade börjat se sig om efter tändstickorna sa hon det. Din syster Elvira, hon är död. Var finns hon? I sin lägenhet på Gamla Väster. Uno Holmberg och teknikerna är där just nu. Monas ord hade ännu inte nått in till den delen av hans hjärna som bara några sekunder senare skulle säga åt honom: självklart måste han ge sig av. Självklart måste han det. Efteråt skulle han vid analys av detta samtal tycka att det kunde te sig märkligt med en sån ovilja. Men för ögonblicket tänkte han inte så. Han stod med telefonluren fastklämd mellan vänsteraxeln och hakan och hade precis gett upp försöket att tända den nysnoppade cigarren. Mona Lindner var inre befäl på regionledningscentralen som sedan något år huserade i en nybyggd jättebunker i Toftanäs, Malmös nordöstligaste utpost. Ofta när han tänkte på henne föddes något som han skulle kunna kalla för längtan. Ja, han trodde så. Mona ville helt klart ha något mer. Något som han inte kunde ge henne. Inte nu. Har du pratat med Liv? Sa han. Jag tänkte att du själv ville ringa din systerdotter. Du har rätt. Hon har dessutom hemligt nummer. Där stod de båda med luren i handen och stirrade tafatt ut i luften. Tom, som måste göra sig beredd att möta verkligheten på ett betydligt mer personligt plan än han var van vid. Mona, som självmant tagit på sig den svåra uppgiften att ringa honom, skulle snart få fullt upp med knivslagsmål och helgfylla. Jag skickar en bil. Hur lång tid kan det ta ut till Mellersta Grevje? En halvtimme. Skicka bilen direkt så ska jag vara klar, sa han. Han gick ut till badrummet och fyllde handfatet med iskallt vatten. Stack ner huvudet i vattnet, upp igen och ruskade så att det stänkte på spegeln. Han tog tag i frottéhandduken och torkade ansiktet, samtidigt som han knep ihop ögonen för att bli kvitt tårarna. Jävlars! Ute i hallen slog han huvudet i skomakarlampan. Typiskt. Han masserade huvudet. Från grannträdgården hördes tuppen gala. Ljudet skar genom kvällsmörkret. Han hällde upp torrisar och nytt vatten åt Sherlock och klappade honom bakom öronen. Jag kommer snart igen, min gosse, sa han. En stund senare fladdrade ljuset från polisbilens strålkastare in genom hallfönstret. Han stack foten i en av sina avklippta gummistövlar. Så ångrade han sig och tog fram läderstövlarna som stod under trappen. Han tyckte egentligen inte om dem, men nu kändes det helt rätt att de skavde och gjorde ont, så att han fick annat att tänka på. Han drog igen blixtlåset på täckjackan och gick ut till den.